Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
100 miljoners mannen. Ja, det är en kille som jag har följt och tyckt varit väldigt, väldigt intressant. Men sen så läste jag en stor intervju med honom och sen så såg jag bara så här, den här killen bor i Marbella i Spanien. Så jag skrev till honom och bara kollade läget, för jag ville träffa honom. Och då sa han så här att, nej men du och jag, vi har spelat paddel ihop i ett år. Och jag hade ingen aning om att det var han. Det här är i alla fall en superspännande person som har haft en jättetuff uppväxt. Men sen så har han verkligen liksom kämpat sig fram, gjort karriär över hela världen, och det kommer vi också lyssna på. Grym entreprenör, och nu är hans mål att 2030 ha 100 miljoner kronor på kontot. Och vi pratar om hur man blir ekonomiskt fri, hur man ska hantera motgångar, entreprenörskap, karriär och mycket annat. Ett superspännande avsnitt med ingen mindre än 100 miljoners mannen.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än 100 miljoners man.
Underbart, underbart att vara här, Alex. Tack.
Det är nog första gången jag presenterar någon så här. Man brukar alltid ha ett för- och ett efternamn, men här säger man bara 100 miljoners mannen.
Ja, exakt. Ja, men det blir lite enklare så. Det är ju lite, det är ju någonting som är självvalt. Men du kanske skulle börja med en fråga där, så att jag ska inte ta över direkt.
Nej, men det måste vi gå in på. Det var ju så här också att du har ju synts mycket. Det har ju varit tv-program, det har ju varit liksom press och typ överallt. Mm. Jag har ju bott här i Marbella nu i 1,5 år. Och sen så läste ju jag
om dig också. Så här. Jag bara, jäklar. Och sen så står det att de bor i Spanien också. Så här. Mm, spännande, på solkusten. Men fan, vad spännande. Tänk om det är här i Marbella liksom. Så då skrev ju jag till dig på Instagram. Då skrev jag så här, tjena, hoppas allt är bra. Gick in på 100 miljoners man och skrev till dig där. Och sen så bara så skrev jag tillbaka. Ja, men du och jag, vi brukar ju vinna i paddel ihop. Jag bara, va? Mm. Alltså, och sen, nu vet jag, vi kommer säga, i det här avsnittet kommer inte vi, det kommer du berätta om varför, men vi kommer inte gå in på vem du är i person. Men då visar det sig att du och jag har ju spelat paddel typ varje vecka i typ ett år. Och jag har inte haft en aning om att det var du. Så jäkla komiskt.
Ja, men jag tycker det är väl lite så min personlighet är. Och det är ju lite också det att det är ju självvalt att jag håller med anonymt. Jag vill hålla en låg profil. Och sen är det ju naturligtvis ett lite säkerhetstänk bakom. Jag vill inte att min familj eller jag själv ska hamna i form av utpressningssituation eller så. Så att jag försöker hålla en låg profil här nere. Samtidigt, om man lär känna någon som vi har lärt känna varandra lite grann här under padden, så vill jag inte heller hålla det helt liksom anonymt. Jag vill ju lära känna människor och då vill jag ju också vara uppe med min bakgrund, vad jag har gjort och kanske dela med mig av mina erfarenheter och mina historier och lära känna varandra på det sättet. Men det stämmer ju mycket väl att jag höll det liksom hemligt för dig och för väldigt många väldigt länge. Men sen tyckte jag det var en kul grej vad du höll på med. Jag fick en bra feeling med dig. Och vi brukar ju som sagt vinna i padden. Det är aldrig fel. Och då tänkte jag att då vill jag gärna yppa det. Och vill gärna ge dig min bok också. Mm. Som jag gjorde. Jättebra. Och du var ju intresserad av att läsa den. Och sen snackade vi lite där. Kanske ska göra ett avsnitt här i podden också då.
Exakt. Och vi, alltså jag tycker vi ska, i det här avsnittet för alla er som lyssnar och tittar på det här så kommer vi gå in på hur man blir rik. Hur man ska tjäna 100 miljoner och framförallt hur din resa har varit där. Sen kommer vi också prata om din resa till det. Vi kommer prata om ekonomisk frihet, ekonomiskt oberoende och massa så här spännande saker så som alla egentligen drömmer om. Och mycket kring börsen. Och vi kommer säkert gå in på fonder. Och lite allt möjligt. Smått och gott. Men och den första halvan av avsnittet tänkte jag nu att vi ska gå in på liksom din historia. Som är någonting så här grunden till. Och det finns mycket intressant i den här. Det här avsnittet kan jag säga. Mycket, mycket intressant. Mycket, en av de sakerna som jag också gillar med det här. Som jag också kommer gå in på. Det är så mycket saker nu. Det är ju så här, att hitta sin egen väg. Och att välja rätt väg av den här begränsade tiden som vi också har. Och där har du varit riktigt bra på. Vi startar. Berätta lite grann om, vad växte du upp någonstans?
Mm, jag växte upp egentligen i ett litet samhälle i Västergötland. Inte allt för långt ifrån Göteborg. Det var ett litet samhälle. Jag kan väl också berätta att mina föräldrar skilde sig ganska tidigt. Jag är skilsmässobarn. De skilde sig när jag var 4 år. Jag kommer ihåg en episod där att jag springer mellan mamma och pappa och vet inte riktigt hos vem jag ska bo hos. Och de kom överens om att jag skulle bo hos min mamma men att hälsa på min pappa då på helgerna. Och då hade jag väl inte riktigt förstått att min mamma var sjuk i MS. Det var ju någonting som kom upp på lite olika sätt. Men efter skilsmässan så flyttade vi till ett ändå lite mindre samhälle, ungefär 1000 människor. Jag kan säga att det är på Västgötaslätten, inte jättelångt från Skara Sommarland. Växte upp där egentligen, ett litet radhus som min pappa hjälpte min mamma att köpa. Och som en konsekvens av det här, att vara skilsmässobarn och börja förstå att egentligen min mamma var väldigt svårt sjuk. Hon började med så att säga käppar och sen det här är en väldigt progressiv sjukdom, MS. Det är en kronisk nervsjukdom eller neurologisk sjukdom som i hennes fall leder till att hon hamnar i rullstol några år senare och sen blir helt sängliggande egentligen. Och det innebar ju att jag som barn fick ta väldigt mycket plats i hemmet. Jag hade ju inte bara skolan utan jag fick ju hjälpa mamma med att liksom klä på sig och tvätta sig, du vet, tvätta kläder och göra egentligen det mesta som egentligen inte barn ska behöva göra. Och det var ju någonting som jag kanske inte heller delade med min omgivning, någonting som jag kanske lite skämdes för. Och min far som jag träffade på helgen hade heller kanske inte förstått hur illa det var. Men vid det tillfälle så ringde jag min far. Jag var runt 13 år och sa att jag orkar inte längre. Då hade det här pågått och blivit sämre och sämre kanske under, ja, egentligen sen de skilde sig då 4 år, men då 9 år ungefär. Och då sa att jag orkar inte längre, och då eskalerade han upp det till, jag tror det var socialen och så vidare. Jag fick komma på möte och prata om min situation, och då bestämde sig att jag skulle flytta över till pappa då. Och det var ju som en ryggsäck full med stenar som jag bara kunde släppa. På den här vägen vill jag väl också berätta att som en konsekvens av det här jobbiga hemma då, så var jag bråkig och stökig. Jag började så att säga slåss och började umgås med människor som idag faktiskt sitter i fängelse. Jag vet att en av dem sitter inne för mord då. Och jag var väl inte jättelångt ifrån att komma in på den banan, och jag tror att jag hade blivit väldigt, väldigt duktig värsting också, för det är någonting som jag då har odlat under de här åren. Det är egentligen bli bäst på allt jag företar mig, det är i alla fall min målsättning. Och hade jag tagit den här värstingbanan så hade jag blivit en riktigt, riktigt bra värsting också.
Och vad är det för kriminella saker som du kom in på och började göra?
Framförallt var det väl att slåss, liksom, misshandel, lättare misshandel, typen. Men en specifik händelse var när jag är någonstans 8-9 år, att vi går runt ett dagis och gör ett inbrott i det där dagis. Vi ser att det är ett fönster på glänt till badrummet, och jag säger till mina kompisar, det var nog till och med min idé, att du, det här är ju öppet här, vi klättrar in och ser vad som finns där. Och det var faktiskt ett dagis jag själv hade gått på när jag var lite mindre då, så att jag kände ju till att det fanns ju ett glass och mat och videofilmer, VHS på den tiden och så vidare. Och det började väl med ganska sådär oskyldigt att vi bara åt lite mackor och kollade lite på film. Men sen kom de här vandalerna i oss fram, så vi började ju så att säga hetsa varandra och började spruta ketchup på väggarna och så vidare. Och sen var vi ju där egentligen hela helgen, och på söndagen där så kom ju ägarinnan. Hon förstår att någonting är fel och springer runt där. Vi försöker gömma oss, men hon får ju tag i oss direkt i princip. Hon känner igen, är det du? Du har ju gått här, och får en rejäl utskällning. Hon bara, nu ringer jag polisen och du kommer hamna i fängelse. Då är jag alltså någonstans 8, 9, 10 år, någonstans där. Det är klart, jag blir jätterädd. Men polisen kommer. Så det kommer en gammal Volvo, en polisbil. Jag tror de hade på sirenerna när han kom till dagiset, och vi pratade med de här konstaplarna, och det blir ju hemkörning då i det här lilla samhället, du kan tänka dig. Jag hem då. Som tur var hade de av sirenerna när vi kom in till vårt lilla samhälle, till det här lilla radhuset. Men just den dagen var min mormor där, för hon var alltid där på söndagar och tog hand om mig och mamma då, och hade lagat mat och så vidare. Och det kommer jag ihåg sådär, att jag aldrig skämt så mycket. Komma in i det här lilla samhället där alla känner alla. Vi pratar om detta. Och jag kommer då, lilla killen där som var på värstingbanan, kommer naturligtvis i polisbilen. Det var ju upplagt för skvaller i hela samhället. Så flera år efter det där skämdes jag enormt. Jag kan till och med känna känslan fortfarande att man skäms för det. Hur tänkte jag liksom? Men framförallt att se ögonen på min mamma och mormor så besvikna liksom. Varför? Men det där ledde ju till ett par saker. Ett, att jag bestämde mig då att jag vill aldrig ha någonting med polisen att göra. Det var sån här riktigt sån här wake up call. Nummer två var att jag skingrades från den här gruppen av människor jag umgicks med. Deras föräldrar ville inte att jag skulle umgås med dem, och vice versa, min mamma ville inte att jag skulle umgås med de här killarna. Så det var ju perfekt, och de till och med flyttade därifrån. Så jag kom ifrån det. Men jag hade ju fortfarande då ett behov av att egentligen få bekräftelse. Som det här var ett sätt, tror jag, att liksom göra massa saker för att få bekräftelse och attention, uppmärksamhet. Mm. Så vad som hände då vid den åldern var att jag förstod på något sätt att livet är inget dans på rosor, utan nu är det upp till mig. Mamma är sjuk, pappa är ganska liberal, jag ser honom bara på helgerna, jag är ute hur länge jag vill. Ska jag göra något vettigt av mitt liv, eller ska jag bli en sån här värsting? Och det sammanföll ganska väl. Så att då bestämde mig också sådär bara. Nej, jag ska bli bäst i skolan. Mm. Så att då började jag plugga och liksom märkte att jag hade ganska lätt för mig. Och fick den här uppmärksamheten från lärarna. Senare fick jag liksom stipendier och så vidare. Men då började det här liksom att fokusera all den här energin, överskottsenergin jag hade på någonting positivt.
Wow.
Och då på något sätt fick jag för mig att jag ska bli så där, jag ska bli exemplarisk i allt jag företar mig. Så det där hjälpte ju till väldigt mycket i skolan då, att jag var bra på liksom dels teoretiska lektioner, men även då till exempel idrott och börja liksom tävla. Det var mycket friidrottstävling och så vidare. Och jag var ganska allround, så att jag tog ofta hem medaljer. Allt från kast med liten boll till höjdhopp till längdhopp. Så den där vinnarinstinkten kanske föddes där någonstans. För att det var så många i det här samhället, som av de vuxna framförallt, som tänkte att den där killen kommer hamna i fängelse eller bli en riktig värsting. Det kommer inte bli någonting av honom. Och då vill jag, eller då tror jag det här, då såddes det här fröet att jag ska fan mig visa alla. Jag ska bli riktigt, riktigt bra på det jag gör. Jag ska bli riktigt förmögen, jag ska bli riktigt lycklig. Jag ska bli rik på alla sätt. Inte bara ekonomiskt, utan jag ska nå framgång. Och de där ränderna tror jag aldrig går ur. Jag tror även idag när jag har det ganska bra ekonomiskt. Allting är ju relativt, men idag har vi det väldigt, väldigt bra på alla sätt och vis. Bor i ett stort fint hus med fin utsikt, fina bilar, ganska mycket pengar och så vidare. Så är det fortfarande ett driv som finns kvar i mig. Att jag vill fortsätta ha framgång och kanske på något sätt bekräftelse fortfarande. För vad jag saknade var ju egentligen då framförallt en stark mamma-gestalt eller mors-gestalt. Pappa fanns ju där och blev ju viktigare sen framöver. Men kanske då någon slags brist på uppmärksamhet då, som har då format mig att bli så, ja, i det här fallet då driven. Mm. Och det är kanske därför jag också då sökte mig sen till slut till Instagram. Vi kommer in på det liksom. Och det är ju också ett slags bekräftelse, men också en plattform då att dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper och framförallt visa andra att kunde jag med de här förutsättningarna när jag var nere i botten mentalt, så kan alla. I alla fall i Sverige. Sen är det ju svårare i andra länder som har sämre förutsättningar än Sverige. Men Sverige har vi i alla fall gratis utbildning. Vi har väldigt många fina förutsättningar. Mm. Så kan jag, så kan alla. Och det är ju det som är liksom den röda tråden i min bok. Att visa andra att det går. Men då måste man lära sig vissa verktyg och metoder då.
Vi måste gå in på dina första hustle-grejer. När man verkligen såg att du hade driv och du var liksom en fokuserad på att tjäna pengar. Och tjäna pengar har du velat göra sen du var liten. Men berätta lite grann om dina olika jobb du har haft.
Ja, det börjar ju då faktiskt i det här lilla samhället. Ett exempel var ju vår granne. Han var ju golfare. Det var flera golfare i området faktiskt. Han var golfare. Han frågade mig en dag om jag inte skulle hänga med liksom och hjälpa honom och plocka hans bollar. Jo, men det kunde jag göra, sa jag. Så jag följde med honom och så sa jag, det är ju massor av bollar. Du vet, det är vattenbrynen överallt och folk bara sätter ut eller köper nya bollar. Så jag sa, är det okej att plocka de här bollarna? Ja, visst. Så att den gången fick jag väl bara med mig det jag fick plats med i fickorna. Men jag tänkte, det här är ju en business-idé liksom. Jag ska hänga med honom när han åker och spelar golf och så plocka golfbollar. Så jag hade ju med mig en stor sopsäck och plockade då. Även gick ner de här vattenbrynen och så vidare och fyllde dem. Och sen det köpte han av mig för han tyckte det var roligt. Men sen var det andra golfare i samhället som också köpte bollen. Så det var ju liksom, jag åkte dit gratis med honom. Jag kom hem, fick komma med honom tillbaka. Vi bodde ju som sagt grannar. Och sen kunde jag gå rent och sälja. Det var ju ingen inköpskostnad. Så det var ju ren vinst. Så du vet, börja tjäna då till början med 100 lappar och det blir ju till slut 1000 lappar. Det var ju helt fantastiskt. Så det var ju liksom embryo till entreprenörskapet. Och det där fortsätter jag ju lite grann med. På något sätt kom jag i kontakt med Gula Tidningen. Och jag har ju alltid varit intresserad av sådär Nintendo, Commodore 64 och så vidare. Mm. Jag tror till och med min pappa köpte ett Nintendo till mig, det första. Men jag ville ha en massa mer spel och han sa, nej men jag kan inte köpa så många spel utan du får 3-4 spel. Men jag ville ju ha mer. Och då tänkte jag, hur kan man göra med det här liksom? Dels hade jag ju köpt och börjat köpa själv spel för eget bruk via gula tidningen. Och då var det alltså en gul tidning, det var inte på internet. Internet fanns inte då. Utan jag köpte den där, tror jag kostade 10 kronor eller vad det var. Och det var ju allt från tv-spel till cyklar och så vidare. Det enda var ju då att... de flesta av de här säljarna och kanske även köpare, de var ju belägna i Göteborg eller Stockholm, Malmö kanske. Då kom jag ihåg att jag insåg att här kan vi ju också göra business. De här spelen går ju inte att köpa här lokalt. Så att varför inte köpa in spelen och sen sälja en 10-20 spänn dyrare. Så jag började i liten skala sälja de jag redan hade tröttnat på, mina egna spel. Jag började ju köpa en hel del spel för eget bruk. Och så sålde jag iväg och sa, men här tjänar jag ju liksom, kan jag tjäna en 10 här per spel? 10 spel är 100 kronor. Och hur mycket som helst då för mig. Så jag kommer ihåg att det där liksom började snurra och så tänkte jag att men jag kan ju också köpa Nintendo-konsoler och då när Commodore 64 kom och sen även Amiga 500. Så då när jag hade lite mer cash började jag köpa in lite i större utsträckning. Då. Så att det där var ju embryo. Jag gillar det här med att göra affärer. Visst var det pengarna i all ära, men just det här att få till ett avslut. Affären, och det är någonting jag älskar fortfarande. Jag älskar att göra affärer. Och naturligtvis som grädden på moset så är det ju kanske en vinst där, pengar är konkret. Men det är nog snarare beviset att jag gjorde en bra affär än pengarna i sig. Mm. Men sen leder ju pengarna till möjligheter och frihet. Och på det sättet älskar jag pengar då. Den friheten det medför. Men sen jobbar jag även extra. Sen det här är lite senare då. Jobba extra och fick det första, ett av de första extrajobben så. Var kvällstid vid staden bredvid. Och då var det telefonförsäljning. Och det märkte jag också att jag hade fallenhet för. Det gick väldigt bra, väldigt snabbt. Jag kommer ihåg det var Metro Weekend. Du vet, sån här prenumeration på, som man betalar. De vanliga var ju gratis, men på helgupplagen så tror jag var 129 kronor för några månader. Så det sålde vi. Vi sålde Reader's Digest och lite olika. Jag kommer ihåg även att jag sålde medlemskap i Skattebetalarnas förening. Och på alla de här olika projekten så lyckades jag faktiskt sälja bäst. Och där var det ju väldigt fin provisionssteg. Så ju mer du sålde, desto mer tjänar du. Så där började jag tjäna väldigt bra pengar.
Men du, hur gjorde du för att sälja bäst?
Ja, och det är nummer ett i alla affärssammanhang som jag även använt sen. Det är att skapa en relation. Direkt. Hej, jag heter det. Hitta en minsta gemensamma nämnare så fort som möjligt. Det kan vara vädret, det är ganska tråkigt. Det kan vara att du hör att hunden skäller i bakgrunden. Det kan vara något annat du tar fäste vid, var de bor. Om du har någonting du kan öppna med annat än försäljning för att skapa en relation. En minsta gemensam nämnare, någonting som ni har gemensamt. Det kanske är sent på kvällen, det kanske är tv-program som kommer senare. Någonting, något helt annat. Hej, jag heter det. Jag ringer från där. Det måste man ju öppna med, annars är det inte professionellt. Men sen direkt hitta en minsta gemensamma nämnare där vi hittar en gemensam bas. Och sen då när vi har haft det chitchatet som kanske bara är en halv minut eller en minut, ibland 5 minuter, ibland 20 minuter, ibland 25 minuter. Sen går över och pratar affär. Men nummer ett som jag byggt egentligen alla mina företag och även alla mina tjänster som jag haft på olika sätt, både extrajobb, sommarjobb och så vidare som innehållit försäljning. Det är att skapa relationer. Och många av mina kunder fortfarande som jag haft till exempel i Karibien eller New York och så vidare är fortfarande vänner. Så jag bygger mycket, det är gränslinjer där för min del i alla fall, vänskap och affärer. Att det ofta går hand i hand för min del då. Det är så jag har jobbat. Så att jag höll ju till exempel sen på universitetet, i Stockholms universitet, så jobbade jag extra på Skandia, Skandiabanken. Och det var ju också nummer ett av 100 säljare. Det var ju fonder och så vidare. Så där höll jag även utbildning. Och jag tog även fram manus. Så jag hade ju kommit på ett sätt, en metodik, hur man säljer på bästa möjliga sätt just den typen av produkt. Och jag var alltid förvånad för att de som var nummer två, nummer tre, nummer fyra, de följde det punkt pricka. Men sen fanns det alltid då 60% som inte följde mina råd. Och då gick det sämre. Så att jag förstod aldrig att när man har någon, när man har en förebild som har lyckats väl, varför inte kopiera det? Kanske inte helt 100%, men kopiera det mesta, det som verkligen funkar, och sen lägga på sin egen personlighet. Så jag tror också att jag insåg tidigare att det är ingen idé att uppfinna hjulet igen, utan det är försöka söka sig till människor som har gjort det här innan, och sen kopiera det som är bäst och sen lägga en liten touch av din egen personlighet så att det blir äkta och genuint då.
Otroligt bra, otroligt bra. Ja, men det är sådär också, jag har ju också kört väldigt många år som säljare, och jag har ju, jag lyckas ju bäst på radiosäljet bland annat. Vi var typ 100 säljare också. Och då var det flera som följde med mig ut och tänkte så här: okej, men vad gör den här killen för någonting? Vi måste bara kolla vad han gör. Och sen så kommer de ut och de liksom är så här: okej, nu har vi den här killen som tjänar 200,000 i månaden, som vi har fått möjlighet att följa med ut nu som den absolut bästa liksom. Vad säger han? Vad gör han för magiska grejer på det här kundmötet när jag kom ut i den här cykelaffären och skulle få dem att köpa radio? Och sen så blev alla förvånade. För att jag kommer ut dit utan ens en presentation överhuvudtaget. Bara med mitt visitkort. Med vilka där är loggon på radiostationerna. Och så sätter jag mig bak. Och ofta sitter jag och väger på stolen. Och sen sitter jag och pratar med dem om allt annat än själva grejen. Och så satt vi där och pratade och hittade, som du säger, gemensamma nämnare. Och de bara, men vad är de här magiska grejerna han säger? Så bara, men han sitter ju bara och bygger en relation med kunden. Och blir den personens bästa vän. Och var genuint intresserad också att bli det. Var genuint intresserad att lära mig om hur det företaget gör, vad de gör, vem de är. Så att jag egentligen, och sen efter, som alltid gör. Och det finns skillnad på säljare och säljare. Här finns det säljare som gör så här konstant hela tiden, så är de sjukt dåliga på avslut. Men sen handlar det om att direkt när man har ett läge när man känner, då handlar det om att brinna för sin produkt, gå in på det, berätta hur det här med allt det man hört kan hjälpa deras verksamhet att verkligen ta det till nästa nivå, och varför det här är absolut det bästa alternativet för dem, och varför man tror på det så himla mycket, och hur man själv skulle sätta planen och varför man ska göra det. Så att, och då växlar man ju över dit och går in på det här och berättar om vad andra har gjort, referenscase, det här, hur man tror man skulle kunna göra, vilka alternativ de har. Och sen, sen var jag också sjukt bra på att boka upp flera möten. Jag bokade upp möte direkt alltid i mötet. För att alla andra säljare, de gjorde så här. Vilket jag också har pratat med så himla många, men de gör inte det ändå. De sitter på det där mötet och sen säger kunden alltid då, som jag själv hade sagt om någon säljare hade kommit till mig. Då hade jag sagt så här, ja men det låter jätteintressant. Skicka över en offert. Och då säger alla, ja absolut, jag mailar över. Och de här personerna, de får ju 100 mejl om dagen. De får 100 olika offerter om dagen. 100 olika grejer. Och då så men det jag alltid sa på möten, nej, men jag tror, vad tror du om det här istället? Att jag kommer över till dig nästa vecka, ta onsdag, torsdag, ta en halvtimme. Och sen svarar jag på alla frågor då direkt som du har. Så att skulle kunna exempelvis 14.30. Och då tar de upp kalendern. Ja, 14.30 kommer gå. Ja, men det är jättebra. Då kommer jag sitta med mitt team och gå igenom vad jag verkligen tror kommer vara absolut det bästa förslaget av allt jag har hört. Och sen får du svara på alla dina frågor. Och sen så, och mot mina konkurrentsäljare då, som hade ett kundmöte skickade över en offert som de inte ens kommer läsa. Eller så bläddrar de till sista sidan och ser att det kostar 238 000. Och de säger, är det för dyrt? Men de vet inte ens vad innehåller. Så vann jag alltid på det. Och satt och kunde förklara allt igen, sälja in allting.
Ja. Mm. Underbart, underbart. Ja, men det är precis så. Det är precis så. Och där har du ju grunden. Grunden är relationen. Och i relationen så bygger du förtroende. Har du förtroendet, då kan du till och med vara dyrare än dina konkurrenter. Varför?
Absolut.
För att du bevisar att ditt värde är högre. För att på något sätt, precis som du är inne på, så vill du ändå att det här ska vara något gynnsamt för kunden. Även som en säljare så vill man att det ska vara gynnsamt för kunden. För då kommer kunden tillbaka och kunden kommer generera nya kunder. Alltså nöjda kunder är den bästa marknadsföringen. Och då vinner du alltid på det här längden, den här genuiniteten. Och då i det här fallet är ju egentligen att öka försäljningen. I det här fallet för din del med annonsförsäljning, det är ju att öka försäljningen. Och där har du kanske referenscase. Hade referenscase på att det här kommer ge det här. Okej, det kanske kostar 239 000. Men det kommer leda till 2 miljoner ökad försäljning. Och då är det inte längre dyrt. Då kan du till och med ta 400 000 eller 500 000. Men då måste du visa det. Och då, det börjar med förtroende. Förtroendet är nummer ett. Sen kan du diskutera priser och sånt där senare. Men först måste du bygga förtroendet och så visa vad du kan skapa för kunden. Vad är det för värde helt enkelt?
Om vi spolar lite vidare i din karriär. Du har ju varit i New York, du har varit i också flera olika länder. Berätta lite grann när karriären tog fart på allvar.
Så jag pluggar ju samhällsvetenskapliga program med ekonomisk inriktning och även då jobbar med försäljning vid sidan om, som jag nämnde. Sen då hamnade jag i Uppsala på juristlinjen först och främst då. Jag hade inte betyg för att komma in på Handelshögskolan i Stockholm. Det räckte inte riktigt och då blev andra hand var Uppsala juristlinjen. Och det förstod jag ju sen att det var väldigt intressant och hjälpt mig mycket. Särskilt den här problembaserade inlärningen de har i Uppsala på den juristlinjen. Det är inte det att man pluggar paragraf som man gör på Stockholms universitet på juristlinjen där. Utan i Uppsala har man konkreta case som man ska lösa och sen ska man argumentera skriftligen och muntligen för båda sidorna. Ibland får man byta roller och så vidare. Fantastiskt för den senare karriären på alla sätt och vis. Dels lösa problem, men dels verbalt presentera för människor och argumentera för kanske någonting ibland du inte tror på, men som du har fått uppgift att argumentera för. Kände ändå att ekonomi som jag hade pluggat på gymnasiet, det var det som lockade mest. Affärer, ekonomi. Inte kanske redovisning och den biten, utan mer affärer och kanske aktier och någonting åt det hållet. Så att jag tog en snabb magisterexamen även från Stockholms universitet, men sökte till femte terminen på handel som gick då. Och då var man tvungen att ha VG i alla ämnen i princip från ett annat universitet helt enkelt. Så det hade jag ju som mål direkt när jag kom in på Stockholms universitet. Jag ska ha VG i allt och läsa dubbelfart och sen in på handel. Så det var mål, det fanns inget annat. Och det lyckades jag uppfylla, söker in på Handels, kommer in där från femte terminen och tar den här magisterexamen även från Stockholms universitet, men börjar plugga management, framförallt management då på Handelshögskolan. Och märker det att vissa lärare är helt fantastiska. Men jag skulle säga att ungefär samma utbildning som Stockholms universitet eller Uppsala universitet generellt sett. Men vad Handelshögskolan har och hade, som många andra inte har, det är otroligt nätverk du skapar där. Dels bland andra studenter, men även då alla typer av företag som vill närma sig oss studenter där. Så det öppnar upp massa vägar. Man får träffa, du vet, managementkonsultfirmer, strategikonsultfirmer, McKinsey, BCG, ragga på dig, bjuder dig på, du vet, fina middagar med sprit och allt vad det är. Liksom. Jätteroligt då. Liksom och lockar in en på det. Men däremot slutet av utbildningen kände jag ändå det att nej, jag vill nog inte bli så här strategikonsult och investmentbanker på Goldman Sachs. Jag vill göra något helt annorlunda. Jag vill göra någonting med affärer, skapa affärer, bygga relationer. Och samtidigt då så ser jag i slutet av utbildningen så ser jag på alumninätverket att Fredrik Eklund sätter upp en annons. Jag behöver en trainee. Han hade ju precis börjat då och prestera väldigt bra i New York. Jag tror han blev årets rookie där, sålde för 50 miljoner dollar, vilket var väldigt mycket då som första året. Så jag tog kontakt med honom och sa att jag vill gärna komma på intervju. Jag tror att till och med ringde honom. Så att jag blev en av 2025 som fick komma på intervju på Lydmars Hotel på den tiden. Då var vi Stureplan där. Jag kände att vi fick en bra connection. Otroligt driven, duktig kille kände jag direkt. Så här. Och vi hördes lite efter också. Han sa det att jag fastnar nog för dig. Jag vill att du börjar hos mig. Men du får fixa visum allting själv. Och jag kände att jag hade ju ändå kollat upp lite grann där. Det blir väldigt svårt att få ett visum utan en uppdragsgivare hjälper mig med pappersarbete och så vidare. Så jag gjorde faktiskt så att efter jag fick den känslan där av Fredrik att kanske inte finns det där liksom riktiga stödet. Så jag hade intervju på fredagen och på helgen, samma helg, så bokade jag en biljett tur och retur 2 veckor till New York. Och åker på måndagen, åker iväg, har kollat upp allting, hur får jag en licens i New York State, och då fanns det så här en crash course, 5 dagars crash course som är jätteintensiv, men du går den Och sen då så skriver man ett test för Department of New York State för att få den här fastighetsmäklarlicensen. Sagt och gjort, så jag gick den där kursen, kommer dit, skriver det här provet. Jag är väl förberedd, så jag känner att det kommer gå bra. Jag är lite orolig då att de ska kolla visum och sånt där, men det gjorde de inte. Jag hade ju bara mitt turistvisum, du vet, man får vara där ett par månader, 3 månader tror jag. Så jag skriver det där, nailar faktiskt provet. Så får jag det här, man får en så här liksom, ja, ett bevis på att man är fastighetsmäklare, licensed fastighetsmäklare efter 5 dagar. Va?
Och du kan hade inte ens det i Sverige?
Nej, i Sverige är det 3 år på... Nej, jag hade ju inte det. Det är 3 års utbildning.
Och sen gick det en 5 dagars supersnabb kurs.
Ja, det är sant alltså. Fantastiskt. Det är helt sjukt. Men jag tror det är samma, du vet, piloter tror jag är typ 8 veckor eller 12 veckor. Poliser är ju... också så här kort utbildning för mindre flygplan då, ska jag säga, men de har ju så här jävla komprimerade kurser. Men glad i hågen så tänkte jag ska inte så här, du vet, skicka ett CV på, det fanns ju ändå mail då, men skicka ett mail med min CV. Nej. Jag går runt och knackar dörr på Manhattan. Så jag går runt där, knallar runt på Manhattan och frågar om jag får prata med VD:n. Ofta blir jag väldigt positiv mottagen, för de tror att jag är en kund. För det är ju ingen galning som går runt och knackar dörr och söker jobb. Så att de blir jättetrevliga så här. Och så vill jag prata med då VD:n eller chefen. Och så får jag göra det här. Så, men, då sa jag, men det här var ju spännande liksom. Och så min, du vet, lite svenska dialekt då, i engelskan. Och, du vet, kanske man beter sig lite annorlunda. Så att jag får ju ändå komma till VD:n eller ägaren ganska snabbt då, och så prata och sälja in mig. Och tre bara, du, det är... Du får jobb här. Kan du börja imorgon?
Är det sant?
Ja. Och inte imorgon. Jag måste åka tillbaka till Sverige och sen liksom avsluta min utbildning. Okej. Men du, vi måste ju se ditt green card också bara innan vi skriver på någonting. Jag bara, ja, just det. Jag har ett turistvisum. Liksom. Jag har inget green card eller något annat visum. Så då följer ju 2 bort direkt bara. Nej, det går inte. Vi kan inte liksom... Det blir för administrativt krångligt för oss. Så 2 av de här 3 försvann direkt. Sen var det en kille från Israel, Barak Dunaje, som fortfarande är verksam. Han är på Allemann nu, precis som Fredrik Ekland. Väldigt duktig. Han hade en egen mäklarfirma på 72 och Broadway på Upper West Side. Och jag kom in. Han säger så här, du, jag gillar din stil. Jag gillar det här. Du kommer hit och knackar på hela den här storyn. Du kommer från Sverige. Jag känner att du har det här drivet. Jag hjälper dig med allt du behöver. Alla papper. Jag gjorde någon liknande resa. Någon hjälpte mig för 7 år sedan. Nu ska jag hjälpa dig. Wow. Jag tänker, det är ju lätt att säga det. Vi får se om det här är sant, tänker jag. För att jag hade ju kollat då samtidigt. Vad behövs? Jo, jag behöver ett H1B-visum, ett specialistvisum. Jag har en masterexamen eller flera hade jag ju då. Men han måste skriva på en fast lön på $70,000 eller liknande.
Och det är ingen lek alltså.
Nej, det är ingen lek. Då är du säkert betyder mer än vad jag är nu då. Men han sa, ja, men jag gör det. Men bara så du har klart för det. Vi har ett sidoavtal. Du har bara provision som alla andra. Men det här är för att fixa visumet liksom. Och jag sa, ja men fine. Liksom, fine. Jag åker hem och avslutar. Och jag åkte hem där. Men på flyget kände jag, jag tror inte han kommer göra det. Så lätt att säga det liksom. Träffar en galning, han gillar mig där i första intrycket, men han kommer ju inte signa på en hög fast lön, de har ju bara provision. Men jag kom hem.
Ju, alltså indirekt, han kan ju hamna i fängelse för det.
Ja, egentligen.
Han tar in en utlänning som ska jobba svart liksom.
Ja, svart blir det
inte. Inte jobba svart, men...
För att jag betalar ju sen skatt och så vidare, men själva upplägget, just för visumet var ju inte korrekt helt enkelt, det upplägget stämde inte överens med verkligheten, men han signade på allt det där, han gjorde det, så att jag får visumet i slutet av maj där, samma år, och då pratar vi alltså 2005 och jag avslutar Handels också samtidigt där, så jag flyger över till New York. Fått det där visen, glad i hågen. Barack tar emot mig. Han säger, nu får du köpa telefon. Det enda du har med är egentligen dator och skrivbordsplats. Och jag kände, men jag var så glad. Jag var bara, eld och lågor. Det här är ju världens chans.
Världens.
Så jag bara, ja, så nu kommer jag köra järn.
Jävlar. Wolf of Wall Street.
Ja, jag bara, all in alltså. All in. Och jag har aldrig jobbat, de första månaderna där har aldrig jobbat, fortfarande har aldrig jobbat så mycket som då. Säkert 120-130 timmar. Min flickvän som är från Mexiko, min nuvarande fru, hon var där och hälsade på mig. Hon har aldrig sett mig jobba så mycket.
Berätta hur mycket du jobbar. Berätta när du gick upp och hur det såg ut.
Ja, jag gick upp alltså sällan. Jag skulle säga att vid 6-tiden gick jag upp och jag la mig sällan innan 1 på natten. Och det var inte mycket fritid däremellan, kan jag säga. Och ibland ringde ju den här Blackberry. Hon hatade, det var ju Blackberry hade man ju då. Hon hatar den där. Min flickvän, alltså min nuvarande fru, hatade Blackberry. För den började vibrera 12:30 på natten. Och jag svarar alltid, de var alltid på. För de ville se en lägenhet dagen efter. Så hon ville ju slänga den där ut genom fönstret.
Du svarar alltid. Din var ju såhär, fuck off. Jag svarar på allt. Ja, skiter hit om han sov, skiter om han sov. 2 timmar, svarar alltid.
Ja, det var alltid på. Alltid på. Speciellt de första 3-4 månaderna. Och det där genererar ju naturligtvis resultat. Så jag slår faktiskt försäljningsrekord första månaden i New York på hans firma. Det var ju en mindre firma, jag ska ju välja. Det var inte som Elman som Fredrik är på, utan det är mindre. Vi är 20-25 mäklare. Men det var ändå liksom... Det var
jo, men du kände ju inte någon.
Nej, jag kände ingen. Och då var ju problemet här, hur ska jag göra nu? Så från början så fick jag ju prata med Barack och liksom hitta på lite egna idéer. Och då började jag faktiskt köra fake-annonser på Craigslist. För Craigslist var ju som typ Hemnet, men mycket sämre version av Hemnet då. Och där la man upp liksom foton och så vidare. Så jag körde fake-annonser. Det var ju riktiga foton på någon lägenhet, men det var ju inte en lägenhet jag hade. Jag hade ju inga lägenheter. Men det la jag upp för att få in potentiella kunder helt enkelt. För att ha någon databas med kunder, några som är intresserade av framförallt att hyra. För jag började med uthyrningar. Så då fick jag in kunder på det sättet. Jag sa att men tyvärr är den här uthyrd. Jag kanske fick 100 svar. Då hade jag ju 100 potentiella. De kanske kom ner till att 10 var liksom riktigt seriösa. Men då hade jag i alla fall 10 stycken som ville hyra ett specifikt område. Och då kunde jag ju kontakta hyresvärdar i de områdena. Och säga, du, jag har 10 specifika kunder här som är beredda att hyra just i det här området, just den här storleken ungefär, och ungefär det här priset.
Otroligt.
Då hade jag ju redan, så att då kunde jag ju då börja matcha ihop. Men jag var tvungen att då fejka i början för att egentligen komma igång. Jag hade ju en god intention, så jag var inte fejka för att fejka. Men jag var ju tvungen att bygga någon slags kundbas då.
Så jäkla street smart alltså. Men visste din chef om det?
Jag tror han visste om det och jag tror att han också var okej med det. Under förutsättning att vi hela tiden var professionella mot kunden. Vi måste säga direkt att nej, den är uthyrd, men vi kan hitta något annat. Är det okej om jag letar åt dig? Alltså, inte kanske exklusivt, men jag kommer lägga ner jobb här. Och då vill jag också att du tittar på de alternativ jag tar fram. Så att hela tiden jobba professionellt då.
Wow. Jävla story alltså.
Ja, det är jäkligt häftigt. Och det där genererar så att det blir ju helt plötsligt börjar bli en jävla omsättning. Så att första månaden som sagt försäljningsrekord. Och då börjar ju pengarna komma in också. Och min flickvän då kom ju att hälsa på mig. Så efter ett par månader vill jag ju liksom sänka lite tempot. Men det var ju fortfarande 100 timmar åtminstone. Kanske inte 120 då, men 100 timmar. Och jag försökte ta ledigt en dag. Så lördagar med henne försökte jag ta ledigt. Men det gick inte alltid då. Så ofta var hon med på mina visningar och så vidare. Så hon var väldigt involverad i det. För efter drygt ett år så återigen alumninätverket på handel så söker de en CFO och vice vd till ett fastighetsbolag nere i Karibien. Och då är det en lokal entreprenör, en svensk där nere. Och sen var det en partner på Catella då. Han är inte där kvar, men han var där då. Och de behövde någon som skulle driva och sätta igång ett fastighetsbolag i Karibien. Och då hade vi inga barn. Nu har jag ju 2 barn, men då hade vi inga barn. Var ganska fria. Och jag trivdes väldigt bra i New York, men det var ju bara jobb. Det var ju lite njutning där. Så vi sa det, varför inte åka ner? För de sa det att vi måste ju träffa dig och så vidare, göra en utvärdering. Men vi bjuder dig, kom ner 2 veckor till de här öarna, San Vincent och Grenadinerna, 45 minuter från Barbados. Så får vi se och utvärdera om det här kan vara något. Så här. För du har perfekt bakgrund, du är slipad affärsmän märker vi, du har jobbat med försäljning, du har handels, du har juristlinjen, du har varit i New York. som fastighetsmäklare. Och det är precis det vi vill ha här nere. Våra kunder är svenskar, de är britter framförallt. För det är lite längre från USA, så det är inte så mycket amerikaner. Så vi har sagt och gjort, kom vi ner där och bara, vad är det här? Det är ju rena paradiset. Beckway i St. Vincent Grenadinerna. Det är oexploaterade stränder, det är inga hus som är högre än palmträden. Wow. Det här är ju helt fantastiskt. Så vi säger det, liksom, får vi det här så vi måste nog lämna Manhattan, hur coolt det än är. Liksom. Och det är ungefär efter 1,5 år då bestämmer vi oss för att komma. Så jag får faktiskt erbjudande, bli delägare utan insats. Ta ett helhetsansvar för bolaget, får liksom en bil, tjänstebil då, och sen ett hus med, vet, städerska och ja, riktigt lyxigt liksom. Ingen jättehög lön, men däremot delägarskap och möjlighet till bonus och så vidare. Så vi kommer ner där till St. Vincent och Grenadinerna och allt det fina jag hade fått höra då, att ja, men vi ska sälja de här nybyggda villorna, de är snart klara och så vidare. Men när jag kommer ner sen så är det ingenting klart.
Nej.
Och när jag kollar bolaget då, åker över till St. Vincent som är huvudön, så är inte bolaget ens registrerat.
Jaha, jävlar.
Så att jag får börja med att registrera bolaget. Det där är ju också en liten administrativ process. Ser liksom, ja, men då finns det ju inget bankkonto kopplat till det. Så jag får öppna ett bankkonto och på bankkonto finns det inga pengar. Så jag tar upp det här med mina partners, framförallt den lokala partnern. Han sa, ja, det har gått lite trögare med det här byggandet av det här villaprojektet jag visade när du var här. Och jag bara, ja, men du, vi måste ju få in stålar här. Och han sa, ja, jag har ju också jobbat en del som mäklare och det kan ju du. Så att du får dra igång en mäklarfirma här också helt enkelt. Och det låg ju nära till hans, det var ju någonting jag kunde. Jag kände ju ingen där då, men jag sa, ja, det är ju det vi får göra. Liksom. Jag är ju besviken på att det inte finns någonting att liksom, sälja här. För jag kan inte sälja de här ritningarna och se att det inte ens är påbörjat på ett seriöst sätt. Så vi får börja med, som du säger, att starta ett mäkleri. Så sagt och gjort, så får vi åka runt och presentera mig för alla landägare på de här öarna. Så jag träffar sedermera sen också, den gamla premiärminister, och hade ju hans ö faktiskt, jag sålde den aldrig, men hade den ute på drygt 40 miljoner euro som jag marknadsförde. Men då lärde jag känna de mest inflytelserika familjerna på de här öarna och började få lite tomter och några hus att mäkla helt enkelt. Mm-hmm. Så då fick jag dra igång det, så att jag kommer ihåg, vi omsatte ungefär 1 miljon svenska första året då, men då var det ju väldigt tröga ledtider då. Så jag fick sätta upp allting från, återigen från grunden då, och då jobbade jag mycket, då började jag jobba med Google AdWords för att locka liksom köpare och försöka rikta mig mot Norden. Jag tog kontakt med American Express och försökte komma åt deras Centurion-kunder. Jag kom på massa idéer. Jag sa även min partner, vi åkte till Guernsey. Jag gjorde en presentation för de 70 rikaste på Guernsey som är ett skatteparadis. Och flera av dem blev intresserade, men det var en riktig förmögen person, Charles Bilson, som hade byggt delar av infrastrukturen på Guernsey. Han bara, det här låter hur bra som helst. Jag vill komma och besöka er på Beckway och på St. Vincent och Grenadinerna. Så att jag sa, ah, absolut, absolut. Det låter jättebra. Du är välkommen. Han bara, kan jag ta med mitt privatjet? Ja, visst, absolut. Ja, men hur lång är landningsbanan? Ja, den var 900 meter på Beckway. Och det är för kort för just hans jetplan då, en Gulfstream. Så han fick parkera i Barbados och så hyra, chartra ett mindre privatjet och så kom han ner. Men innan det här händer, så jag hade inte riktigt koll. Klart, jag googlade honom, men jag liksom by the book körde. Jag sa så här, att du Charles, jättegärna att du kommer, men det kommer innebära att vi kommer ju engagera oss mycket i det här, ta tid och så vidare. Så jag vill gärna ha ett letter of credit från dig. Alltså att du vi pratar här stora pengar och så vidare, men kan du skicka ett letter of credit till mig? Han skrattar lite sådär. Jag förstår. Jag kommer göra det. Men ge mig ett par timmar. Jag kommer säga till sekreteraren, så kommer hon skicka ett letter of credit till dig. Och sagt och gjort, så gör hon det några timmar senare. Och då är det från Royal Bank of Scotland på 250 miljoner pund. Då, motsvarande 3 miljarder kreditfacilitet. Då. Och jag då, 27 bast, gör nästan i brallan liksom. Jag gör ju det här by the book som jag alltid har gjort. Jättekul. Jag har faktiskt kvar någonstans det här brevet från Royal Bank of Scotland. Men han kom i alla fall ner och kommer med det här lilla, lite mindre jättet till Beckway. Och då får jag 1,5 dag med den här mannen. Det är en kort, ganska kort man, lite korpulent, med glasögon. Otroligt slipad. Men vi bjuder honom på middag där det blir några drinkar och så vidare. Och han slappnar av och jag känner att vi får en bra connection. Och han berättade att även om han har massa pengar så har han ändå haft sina utmaningar. Jag berättade om mina, han berättade om sina. Och då var han bland annat inne på det att han var inne på sitt andra äktenskap. Han hade nu sin andra fru då helt enkelt. Och då frågade vad hände med den första frun? Nej, jag jobbar så mycket, berättade han. Så att hon fick inte den uppmärksamheten hon förtjänade. Så att, det slutade med att hon var otrogen med trädgårdsmästaren. Mm-hmm. Så hur mycket pengar du än har och så vidare så måste du ändå ta hand om dina nära och kära, var hans liksom content av det. Sen åkte vi runt, jag hade 1,5 dag som jag sa, åkte runt ön och öarna då. Och han ville dels då, jag var ju rådgivare åt egentligen regeringen där vad gäller fastighetsfrågor. Han ville gärna då ta över och operera alla flygplatser på de här öarna för att förlänga landningsbanan och göra det mer professionellt då. Sen ville han också då bygga stora fina villor. Men det var väldigt viktigt för honom att det ska ha samma karaktär som övriga Beckway och övriga öar. Så han ville hitta det här main design, alltså hur ser designen ut och få det att verkligen smälta ihop med hela landskapet. Det tyckte jag var fantastiskt. Han ville bevara en fågel fanns där som inte flyger, som sitter bara faktiskt. Han ville bevara den. Han ville skapa ett rehabcenter för sjuka barn. Det var helt i linje med min egen filosofi, vad jag skulle vilja göra med de här öarna. Vi fick ju en del propåer till exempel från Hilton och så vidare att de vill komma in och investera väldigt mycket pengar. Men det sa jag till som rådgivare till regeringen att jag skulle inte rekommendera att vi tar in den typen av investerare. För att de smäller upp ett 20-våningshotell där på en av öarna och så pajar hela karaktären. Det är viktigare, det är bättre att få in såna här typer av investerare som Mr. Charles Bilson som har rätt mindset vad han vill göra. Han vill inte bygga högre än palmträden till exempel. Fortsätta med det här koncept. Bibehålla det här att lokalbefolkningen kan leva i symbios med oss turister. Och det här är ju då 2008 och senare då 2008 smäller ju Lehman Brothers. Så att den här kreditfaciliteten dras tillbaka. Så det blir ingen stor investering. Men han skulle alltså investera då ett par miljarder svenska kronor. Vi skulle resa en fond och så sköta det utifrån fonden då. Så den dras tillbaka så det blir ingenting av det. Vi har varit där nästan tre år då i Karibien. Och då bestämmer vi oss i samband med finanskraschen. Så märkte vi att fastighetsvolymen gick ner till egentligen noll. Det hände inte så mycket transaktioner helt enkelt. Priserna var fortfarande kvar för det var varken köp eller sälj då, men det kommer ju också då, det skulle ju gå ner lite senare då. Men då kände vi att vad ska vi göra nu då? Ska vi tillbaka till Manhattan? Ska vi till Europa? Ska vi till Mexiko? Ska vi till Sverige? Och då kände jag väl ändå det i det läget att nu är det nog bra läge att komma tillbaka till Sverige även om det var plan att inte göra det. Och då bestämde mig på distans, alltså innan vi flyttade från Karibien och startade mitt headhuntingbolag, konsultbolag som jag driver idag då. Återigen så körde jag det här fake it until you make it där. Så där kontaktade jag då andra headhuntingbolag, begär in offerter, låtsas vara en kund för att se hur de strukturerar priser och så vidare. Och sen när jag väl är på plats i Sverige, när jag har registrerat det, så lägger jag också upp fake-annonser då, för att få in kandidater, för att börja på någonstans då. Så att kunna säga sen till då kunder att jag har duktiga kandidater inom det här området. Då var det framförallt bank och finans och ekonomi, men även IT från början. Det har vi tagit bort nu. Nu är det bara ekonomi, redovisning, controlling, den typen då. Och nu är det mer, det är både headhunting och konsulter, men framförallt konsultuthyrning vi jobbar med idag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, och sen kom du till Marbella.
Ja, exakt. Sen nu, och sen är det ju då, det här är alltså 2009 då, som jag startar det här Dante-bolaget. Sen fram till 2020 så var det bara planen till att stanna i Sverige. Min fru lärde sig svenska. Vi fick två döttrar, fina döttrar. De är 8 och 11 nu. Men sen kände jag det under epidemin där. Det enda tillflyktsorten jag hade var egentligen paddelbanan. Så jag höll på att spela paddel varje dag. Det fanns inte jättemycket jobb, så att jag spelade paddel varje dag. Och sen en dag där, det var i februari förra året, så träffade jag en kompis, en paddelkompis. Han sa att nu får det vara nog. Det var 27 minus eller 26 minus i Upplands Väsby. Vi spelade på paddelhallen där. Vi kommer dra till Marbella nu. Jag bara, va? När då? Ja, nu till sommaren. Vi drar. Och så spelar min match. Jag tror jag förlorar den här matchen. Men så kör jag hem där och tänker, shit alltså. Vad gör vi i Sverige? Jag jobbar nu hemifrån i min villa. Jag åker till padden. Vi gör inte så mycket mer. Tänk och liksom att dra ner till Marbella. Vi känner ju till Marbella. Vi har ju varit där varje sommar. Jag har varit där varje sommar sedan jag var barn. Och min fru från Mexiko älskar ju spanska kulturen också. Mina barn känner till det. De har varit här på skola på somrarna. Så jag kommer hem och säger det till min fru. Ska vi inte dra till Marbella? Hon bara tittar på mig. Nej, aldrig. Jag har ju precis blivit färdig med min lärarbehörighet. Du vet hur mycket jag kämpar med svenskan och komma in i svenska samhället. Och nu vill du dra igen. Liksom. men så det blev inte mycket mer den kvällen. Men dagen efter bjuder jag ut henne på middag. Vi tar några drinkar. Jag tar upp det igen. Och så kommer nog säljaren in i mig.
Säljaren,
ja. Ja, jag tror det. Skapa relation först. Du vet, drinkarna, prata annat. Bara på bra stämning, bra humör. Och så pitchen då. Vi kan ju testa. Vi testar. Är det inte bra så flyttar vi tillbaka. Liksom. Och sen sa vi det. Så det slutade den kvällen. Det var en fredag då. Att vi frågar barnen. Är de med så kör vi. Vi kom överens dagen efter. Och de var bara. Pappa, mamma, kan vi åka imorgon? Jag bara, nej, vi måste gå färd den här terminen i alla fall. Och sen måste vi hitta någonstans att bo och så vidare. Så på påsken förra året så åker vi ner då. Jag är ju gammal mäklare som sagt. Så jag hade ju online kollat över 2000 hus. Kanske 30 videovisningar. Och så åkte vi ner på påsken förra året och kollat 12 fysiskt. Och hade en lista då, 1, 2, 3. Och efter långa förhandlingar så lyckades vi köpa nummer 1 som var hela familjens favorit. Och som är väldigt nära skolan, 7-8 minuter, fin utsikt, 180 grader över Medelhavet och tillräckligt stort och bra säkerhet och så vidare. Alla de här aspekterna. Så efter lång förhandling, för det var lite knepiga säljare, så fick vi till det. Och sen flyttade vi då egentligen 1 augusti förra året. Då, så att det är snart ett år.
Ja, men, fantastiskt att höra din historia. Och jag tycker den är så himla inspirerande. Alltså det här, den här, och det tar jag verkligen med mig från det här avsnittet. Den här otroliga kämpaglöden. Det här streetsmartheten. Att man inte ger upp. Att man bara fortsätter hela tiden. Och att man gör saker som andra inte gör. Mailar andra in, skickar alla in sin CV. Nej, då går man fan och knackar dörr. Då går man och presenterar sig. Det var så också jag fick mitt jobb på McDonald's när jag fick det. Liksom. Så att jag älskar hela det tänket. Men nu måste vi gå in på några frågor här. Och första är här, liksom så här. Om man sitter här och skulle vilja bli svinrik. Hur ska man göra? Och vad ska man inte göra?
Jag tycker det är en så stor fråga. Och någonting som jag också tagit upp diskussion med mig själv och med familj och så vidare. Vad är att vara rik först och främst? Definiera vad det är. För mig är det inte bara pengar. Det är någonting jag vill få fram i boken. Att det är inte bara pengar. Sen måste man ju vara ärlig och säga att pengar underlättar väldigt mycket. Det ger en frihet. Så då kommer vi in på det lite mer hårda. Men för mig är att vara rik, det är liksom att verkligen kunna göra skillnad för andra. Jag känner mig rik nu när jag till exempel via Instagram kan hjälpa andra att börja spara. Även om det kanske bara är 100 kronor i månaden eller 500 kronor eller 1000 kronor, så blir det över tid väldigt mycket pengar. Så jag skulle vilja säga nu, säkert de här tiderna där många nu upplever sin första riktiga börsnedgång, alltså ordentlig nedgång för de flesta portföljer i år, att återigen gå back to basic. Var har man störst möjlighet att göra pengar om vi då pratar börsen? Sen finns det andra sätt som vi kan komma in på också. Men just börsen. Så till 99% av alla följare så rekommenderar jag en sparrobot eller globala indexfonder med låga avgifter. Någonting som sköter sig automatiskt och tar ner risken. För att det är så, om vi går tillbaka och kollar liksom statistik specifikt i USA, det finns ungefär 4000 fondförvaltare. 96% av dem lyckas inte slå index.
Nej.
Så det är 4% bara som lyckas slå index över tid.
Det är helt sjukt.
Vilket är, och då ägnar de sig många fler timmar än vad jag eller du gör åt börsen. De är så kallade experter. Och om inte ens de kan slå då index, då är ju egentligen möjligheten för oss dödliga ännu mindre. Sen vill man ändå utmana de där liksom fakta och statistiken. Men en stor del, mitt tredje innehav är faktiskt i en sparrobot som då dels följer index, globala index med låg avgift och sparar råvaror och räntor för att dra ner risk. Så jag skulle säga för de allra flesta så skulle jag ha en stor del i antingen då globala indexfonder eller då en sparrobot som sköter sig automatiskt. Och då spara regelbundet, speciellt nu när det har gått ner så mycket, fortsätta månadsspara. Sen är ju någonting som jag brinner för, det är ju entreprenörskap. Jag tror att alla har någonting som de är riktigt bra på. Och i många av de fallen tror jag att man kan också kapitalisera eller kommersialisera det. Det kan vara att man är superbra på renovera möbler. Det kan vara att man är superbra säljare som du är. Det kan vara att man är jättebra på jag har en annan vän som är jätteduktig på att göra tavlor. Man kan kommersialisera på det som man riktigt brinner för. För brinner man riktigt för någonting, då tror jag man kan bli riktigt bra på det. Och blir man riktigt bra på det, då finns det alltid någon som är beredd att betala för den tjänsten eller produkten. Så jag vill alltså ge ett slag för entreprenörskap. Och det behöver inte vara det här sluta sitt jobb direkt, utan det kan vara någonting man provar vid sidan om och ser om det kan börja snurra. I vilket fall kanske kan ge en liten extra inkomst. I vilket fall så älskar du det du gör, så att det är inget som är jobbigt att prova heller. Så jag vill ändå ge ett slag, för det har i alla fall i mitt fall gett mig en väldigt stor trygghet, både egentligen ekonomiskt och för mig själv. Jag har gjort någonting som jag själv älskar, det är att göra affärer och träffa människor. Det är det som jag får energi av. Och sen som grädde på moset har också blivit en bra ekonomisk resa och gett en väldigt fin stabilitet. Så jag vill verkligen slå ett slag för entreprenörskap. För det tror jag många har en möjlighet att faktiskt lyckas med. Men då gäller det att hitta någonting som man verkligen brinner för. För det är det viktiga, att hitta en passion där.
Ja, jättemånga bra tips och råd och tankar. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Ja, det enklaste sättet är ju egentligen att kontakta mig via Instagram. Jag får ju väldigt många liksom, meddelanden och så, men jag försöker svara på ett eller annat sätt på de allra flesta. Och det tror jag också är lite grunden till varför det har gått så bra, att jag ändå tagit mig tiden och göra det ända fram till nu, över 200 000 följare. Så att, och jag försöker faktiskt fortsatt göra det också.
Ja, vill man ha mer, det har vi inte pratat så mycket om i det här avsnittet, men vill man ha mer liksom aktietips eller fond eller vad man ska, vad för typ av grejer kring olika saker, lite mer analyser och sådär, då uppdaterar ju du det på din Insta hela tiden.
Hela så tiden.
Där kan man få mer liksom live-grejer kring allt. Och tankar kring det. Liksom.
Och sen är det ju boken som finns där som en grund, som jag ändå rekommenderar de som är intresserade att läsa på lite mer, där vi kanske lite mer än idag gick in på ekonomi och liksom metoder för hur man ska tänka, hur man ska agera när börsen rasar och så vidare. Så ett slag för den också. Den finns även som e-bok som är lite billigare om man inte vill köpa bok.
Du, stort tack att du kom hit, 100 miljoners mannen.
Stort tack själv. Jättekul att få vara med här. Så ses vi på paddelbanan om inte annat.
Det gör vi verkligen.
Ha det bra nu.
Framgångspodden with Alexander Prelaros.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.